Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen med till den här podcasten om amerikanska valet. Om valet 24, det är både omval och val på så vis. Och den som vet något om det här förutom jag som inte vet så mycket, det är Klaus Stolpe, dubbeldoktor. Hej, välkommen.
Ja, hejsan. Tack för det. Nu vet du i det här laget ganska mycket vart har jag på känn i alla fall.
Så jo, jag har lärt mig mycket. Vi har ju också en serie om alla presidenter och då har vi pratat om val och allting. På tal om det, faktiskt vår serie om presidenter, så ska jag fråga dig. Aderton 124, 1824, har vi återkommit till både den här serien men framförallt i vår presidentserie som ett märkligt val när en Trump-liknande president som heter Jackson förlorade mot USAs andra presidents son, nämligen John Quincy Adams. Och det var i ett fall när det blev, kan man säga, lika och det blev lite strul vem som skulle bli. Och sen blev Andrew Jackson sur på att det blev inte han då. Han kom ju sen. Men kan det här valet 1824, kan det upprepas i år med att det blir lika mellan dem? Tänk det. Vad tror du om det?
Ja, alltså det finns ju en möjlighet. Den gången 1824 så var det så att det var fyra kandidater som delade på elektorsrösterna så ingen hade en majoritet. Mm. Och då ska ju representanthuset avgöra. Och då har varje delstat plötsligt en röst vardera. För man ska ju alltid krångla till det naturligtvis. Mm. Och det finns ju en möjlighet och den är kanske inte trolig men att den är ju fullt möjlig att det skulle bli 269.
Ja.
Så att ingen, om man ska ju ha då en majoritet av elektorsröstarna, det vill säga 270 av 538 för att vinna. Mm. Så att det kan ju faktiskt bli, man kan ju leka med den tanken att laborera och kolla vem som vinner var, så kan man komma fram till en sån lösning. Det som jag som vi då ska gå in på lite idag, så är ju då ifall det skulle vara fler än två som delar på de där elektorsrösterna, säg nu att de får, Biden får 260 och Trump 260 och sen får Robert F. Kennedy Jr. 18 eller något. Mm. Och det kommer inte att ske för han vinner inte i någon delstat, men alltså rent teoretiskt sett så kan man tänka sig en sån lösning och då är det ju så att då får representanthuset också välja den här Robert F. Kennedy om de så vill. Så
är det sant? Frågan om,
att det är nämligen så att de får välja mellan de tre som har fått flest elektorsröster. I den ursprungliga konstitutionen så står det att de får välja mellan de fem som har fått flest elektorsröster. Och det visar ju, det är ju intressant i sig för att det visar ju på att de tänkte inte i termer av att det skulle finnas partier.
Nej, just det. Det har du kommit ihåg.
Man trodde väl att det skulle vara regionala kandidater. Någon söderifrån och någon i norr, västar och någon i mitten och så vidare. Så att,
men i alla fall, skulle det hända en upprepning av det valet så blir det fortfarande representanthuset som då väljer. Är det så?
Mm.
Ja, men varför skulle det vara nu just i år? Ja, men det är väl för att man vet inte liksom hur det går. Att det känns som det är väldigt jämnt. Och vi har ju pratat om ojämna val tidigare och kommer att prata om jämna val. Så att det är väl sannolikt att det är ett väldigt jämnt val, eller hur det här? Så att det är därför
det tror jag ju säkert att det blir om inget liksom verkligt oförutsett inträffar. Att plötsligt så är det någon som fejdar ut på grund av sjukdom eller klanta sig på något otroligt sätt i någon tv-debatt eller något i den stilen. Men att på samma sätt så var det nog för fyra år sedan så kunde man spekulera i att om den och den vinner där och där så då kan det ju faktiskt bli oavgjort. Och likadant 2016 där det ju också var jämnt.
Så. Ja, så det är egentligen inte så ovanligt egentligen.
Nej, ovanligt är det väl. Men att det är ju inte unikt. Och nu har det ju varit jämna val flera gånger i rad, så att det är nog rätt sällan som man diskuterar den här möjligheten, men att den finns ju där och lurar i bakgrunden i alla fall.
Men då 1824 var det var ju speciellt, för att den här var det alltså ordförande i representanthuset som såg en lapp och trodde att det var ett tecken från Gud, och så blev han blev väl också lite bad guy i det där från Jackson. Det var inte något sånt att han visste inte.
Ja, det var något sånt,
men avgöra liksom det hela.
Det som mest blev bad guy, så var ju han som hade blivit fyra, för han hade ju inte något. Det var inte han som såg den där lappen, utan det var en annan kille. Men att den här Henry Clay, så han var ju talman. Den roll som Mike Johnson har idag, som vi har talat om i de senaste avsnitten. Och den här Henry Clay då, så han konstaterar ju att okej, Andrew Jackson så fick visserligen flest röster, men att han är ju galen, att vi kan ju inte ha honom som
Ja, det var så det var.
Så han använde sitt inflytande till att se till så att hindra Jackson, och Jacksons anhängare, så blev ju rosen rasande och konstaterade att det var något skumt som låg bakom. Och sen så blev det ju inte bättre av att den här Henry Clay blev utrikesminister.
Han blev med i kabinettet.
Han som bevis då för att det var politisk korruption bakom, helt enkelt. Så att det var ett oerhört spännande val på med många ingredienser där.
Ja, det skapar ju en debatt. Ja, vad intressant. Men vi har ju haft väldigt mycket debatt nu redan innan. Och se flera år, så länge Trump är med, så är det ju väldigt mycket överraskningar. Även debatter i tv är ju aktuella. Nu hörde jag att, var det så att flera, att de, alltså Trump går med på att ha flera debatter i tv? Eller vad är det som har hänt nu sista?
Jo, alltså... De har slagit fast nu då att åtminstone 27 juni och 10 september så ska man ha...
Jaha, två gånger, okej.
Okay. TV-debatten mellan de två så här, så att säga, starkaste, mellan huvudkandidaterna. Att de här utfyllnadskandidaterna får ju inte vara med. Och det där är ju en sån där grej som har varit med sen 1960. Vid det laget så börjar ju allihopa ha TV i USA. Och då, det är ju också de här mest legendariska debatterna mellan Kennedy och Nixon. Men att i år så var det då ett frågetecken att ska det alls bli några tv-debatter, men att det var ju en av veckans nyheter eller rubriker då att jo, att det kommer att bli av, och det är ju de där två datumen, eventuellt någon debatt till, men att det är högst osäkert. Och sedan så kan det ju också hända att sen då Trumps vicepresidentkandidat väl blir klar, så kan det ju hända att det blir någon debatt mellan vicepresidentkandidaterna.
Ja, okej. Okay. Men varför menar du att, varför har det varit högst oklart att det ska vara debatter i tv?
Det verkar som man spekulerar i att typ de som kritiserar Biden så har tänkt att ja, men att han är så gaggig så han vågar inte ställa upp.
Okej.
Okay. Och de som kritiserar Trump så tänker att ja, men hans rådgivare så tänker att han kommer ändå bara att göra bort sig, och han inte kan bete sig som folk. Från bägge lägren har man då befarat att den egna kandidaten skulle kunna förlora på en debatt.
Ja. Men det att Trump inte var med i debatterna inom partiet när man röstar kandidat där, det har inte riktigt med det här att göra då kanske? Eller?
Nej, inte alls, för att där var han ju helt enkelt så överlägsen, så han vann ju på att hålla sig vid sidan av, för att i en sån situation sen så skulle han ju bara ha framstått som, eller bara och bara, men att liksom, han skulle bli mera en i mängden, så att nu markerar han mera sådär att ja, men det här tjafset behöver jag ju inte, för att alla vet ju att det blir jag i alla fall, så att det var inte något dumt gjort, men att nu kan han ju inte agera likadant, för nu är situationen en helt annan.
Just det. Men okej, bra. Och vi vet ju att rättegången har fortsatt med Stormy Daniels-frågan, och hans för tidigare liksom fixare kallas det då, den här, vad han heter, har varit... Ja, just det, Karin. Han har varit uppe där i rätten, och nu har han liksom förhörts också av Trumps sida, och då har han erkänt att han är en lögnare, och det lutar ut för många hade ju hoppats då från andra sidan att den här fixarens liksom, han har flippat och gått över till motsatta sida från Trump, och då att han skulle på något sätt fälla Trump, men det är inte helt okej, att bra för det där resonemanget att han dessutom erkänner att han är en lögnare. Det går inte.
Nej, det är lite speciellt. Han har ju dessutom suttit inne redan för...
Ja, han har ju gjort... Ja, precis.
För allt det där. För att den där storyn är så gammal. Så han har ju, ja. Han har ju hunnit avtjäna ett fängelsestraff redan för...
Ja.
Rätt,
så han har ju alla anledningar att hämnas på Trump, men det var inte så bra att han är en lögnare. Nej, vi får se, jag tror det blir svårt nu alltså. Ja, men okej, okay. Men Trump kommer ut på andra sidan som vanligt, brukar det vara. Men det här med utfyllnadskandidater som vi skulle prata om, vi var inne på det förra veckan. Du hade tänkt det temat idag, och en fråga är ju från oss som är mindre vana och bara läser rubrikerna så här, att jag måste säga att jag fattar, visste inte ens att det fanns några andra än de här två partierna så på allvar är med. Kanske jag har hört det någon gång, men det är något man absolut aldrig har tänkt på.
Nej, att det finns... nej, men de är ju som de har ju så osynlig roll eller obetydlig roll i det andra, för att det är ju som, det är så dominerande, de här två stora partierna. Och sen är det ju, jag menar, i ett mångpartisystem som i Finland eller Sverige, så då kan ju partier komma och gå på ett annat sätt, men att i USA så då det är det där winner takes all i senatsval och representanthusval och så vidare, så att det krävs så himla mycket pengar, så det är ju helt hopplöst för de nya partier att göra sig gällande. Så att det är ju ganska sällan som det finns några sådana här andra kandidater. Och jag hade ju tänkt att i något skede så skulle man kunna ha ett program om just sådana här utfyllnadskandidater som har klarat sig bra.
Genom historien menar du? Eller?
Och, ja, genom historien. Mm. Och då får man ju, men att jag tror ju inte att den här Robert F. Kennedy Jr. kommer att bli historisk i det avseende, även om han i dagens läge så det finns ju gallupar som visar att han skulle ha en typ 8-10% av röstarna, men att det tror jag ju inte att han får på valdagen. Sen det kan ju vara sådana som är missnöjda med både Biden och Trump, men sen då de väl står i valbåset tänker att, ja men vad ska jag kasta bort min röst på en som ändå är chanslös, att det är väl bättre att jag röstar på den som jag tycker är minst dåliga av de här aktuella alternativen.
Ja, vi pratade om Kennedy, då den mest kända av de här, redan förra veckan. Och namnet antyder ju att det är en viss släkt i fråga om. Och jag minns ju när jag var barn att Ted Kennedy, ungdom, att Ted Kennedy var ju väldigt aktuell. Är det på något vis någon koppling till just Ted Kennedy här, eller?
Ja, alltså det var ju hans farbror, för att, ja, det var farbror, att han är ju son till... Alltså han är ju, alltså redan det här med efternamnet, det är ju, han är ju brorson till John F. Kennedy, och John F. Kennedy var ju då bror med Ted Kennedy och då Robert Kennedy, som alltså är pappa till den här killen. Alltså i och med att han är son till Robert F. Kennedy, det vill säga den som var justitieminister i början av 60-talet och mycket väl kunde ha blivit president 1968 om han inte skulle ha blivit skjuten. Att det var ju då som Nixon vann ganska knappt mot Hubert Humphrey, som var en mycket som svagare kandidat från demokraternas sida än vad Robert F. Kennedy var. Så att det är ju alltså fullt möjligt att den här Robert F. Kennedy Jr. skulle i tiden ha varit en presidentson, om vi säger så.
Nej, det är viktigt. Han var ju inte det, utan hans farbror var ju president. Just det, precis. Alltså John F. Kennedy.
Men att Ted Kennedy var ju då långvarig senator och så vidare. Så.
Ja, och han var ju uppe. Honom märkte man ju på 80-talet, 70-80-talet i alla fall. Väldigt mycket, och kanske även... Då snackades det om han skulle bli presidentkandidat och sånt här, minns inte
riktigt. Jo, 1980. Så försökte han ju slå ut Jimmy Carter i primärvalen inom demokraterna, så att, vilket ju republikanerna gottar sig åt. Så han konstaterar att till och med från Kennedy-håll så kritiserar man Jimmy Carter, bla bla bla. Så att,
han
klarar inte av det. Och sedan så satt han ju, han levde ju länge och satt väldigt länge i senaten, den där Ted Kennedy.
Ja, precis. Ja, man minns honom väl. Men den här då, vad kan vi säga om denna Kennedy som nu är aktuell? Han är ju inte purung heller, och han har varit kändis och varit med tidigare också, eller hur? Så.
Jo, alltså det är ju en jurist som har åsikter om ganska mycket, men att någon sån här politisk erfarenhet så har han ju inte. Och det hade ju inte Trump heller då han blev president, men att jag nämnde, själv att nämnde den här saken med Robert F. Kennedy, för att annars någon kanske tror att man pratar om någon väldigt rutinerad senator eller sånt. Men grejen är det att han kan ju ha betydelse, för att även om han inte har någon chans att vinna i en enda delstat, så kan det ju hända att han kan den som han snor fler röster av, så kan det kan påverka vem som vinner av Trump och Biden i en jämn delstat, som i sin tur kan det här avgöra hela valet. Men ännu i höstas så var han ju aktuell för de här demokraternas primärval, tills han då bestämde sig för att ställa upp som obunden. Och det är ju klart att det är det där efternamnet som väl närmast placerar honom i demokratfållan, om vi säger så. Men han profilerar sig som vaccinmotståndare, och redan därför så passar han, ska väl appellera mer till republikanerna kanske. Och sen så är han svag för konspirationsteorier, tycker jag mig har märkt. Och det har ju lett till att hans egna syskon har ju tagit avstånd från honom och betonat att ni ska inte låta er luras av det där namnet, att det är fel att helt enkelt låta er luras av den saken, för att beskriver hans kandidatur som farlig för USA och tycker att folk ska rösta på Biden. Men det är ju ganska intressant om lilla syster säger att rösta inte på min bror.
Men det låter när du beskriver honom som att han skulle vara välkommen i Trumps läge, men det, han vill
inte. Men grejen är ju att han har i något skede där han väl försökt tona ner, men att vaccin förorsakar autism och att covid skulle vara designat så att judar av europeiskt ursprung och kineser skulle vara bättre skyddade mot den där smittan än andra. Och att det låter ganska mycket Marjorie Taylor Greene, vad det där tycker jag. För att vi nu får nämna henne i varje avsnitt.
Ja, jag tycker
men jag menar, om vi då har två gamla farbröder som är då speciella på respektive sätt, och det här är det tredje alternativet, så att det är ett ganska intressant persongalleri vi har att göra med här.
Det som sagt, han är ingen ungdom, han är 70 år, han har ju ett barn till Robert, han är alltså barn till Robert Kennedy som var aktuell på 60-talet, så att han hör ju till det gamla gardet också, så han har en märklig röst, ibland får han konstig röst eller av något skäl, eller?
Jo, det där det var en sån sak som jag var tvungen att googla faktiskt, för jag minns inte vad det var, men alltså, jag hade hört något anförande av honom, så tänkte jag att han har en väldigt knarrig röst och lät nästan som att man skulle börja gråta, fast det inte var något sån här dramatiskt han höll på att tala om. Men att sen så visade sig att han har en åkomma som jag aldrig i livet har hört talas om. Det heter, jag var tvungen att skriva upp det här, en fusklapp, spasmodisk dysfoni.
Aha.
Det handlar alltså om, det är alltså någon form av ofrivilliga muskelrörelser inne i struphuvud som gör att rösten ibland blir nästan sådär så att kvävd och ansträngd och sånt där. Och det där är någon åkomma som man haft i herrans många år.
Ja, så okej.
Okay. Ja, men jag minns då jag började reagera på det, att hur låter han så konstigt? Men förra gången var vi ju inne på att han haft någon mask på i samband med att han skulle skilja sig från sin fru, så försökte han få ner underhållet, men han sa att han kan inte jobba så mycket för att han haft en mask inne i hjärnan som är till upp en bit av hjärnan, så att han orkar inte jobba lika mycket, och mer kanske det var den masken som kom det där. Men att tydligen så går det nog bra att bli president sen 10-12 år efteråt.
Ja, det blir väldigt, nej, men man får ju empati för honom, att det är synd honom, kanske det, han är en fin människa också på ett vis och har de här problemen, och att det blir en väldigt lustig president som har en mindre hjärna och inte kan prata med det. Ja, det blir konstigt, men det är ju, alla måste ju få vara välkomna.
Ja, men där är ju en annan grej, att han blev tillfrågad om det, sa han att ja. Alltså, även om en maska äter upp en bit av hans hjärna, så han är ändå bättre än Biden och Trump.
Ja, att han kan prata i kull då, men ja, nu den här nya informationen gör det lite, jag inte blir osäker på det. Ja. Men att Kennedy är liksom en 10-procentare då, sa du förut, men det är, som sagt, det är ytterst otroligt att det skulle ske på valdagen. Det är någon mätning.
Det är ju min bedömning. Mm.
Ja, ja.
Jag återstår ju att säga, men att jag tror ju att han fejdar ut, för varför skulle nog liksom sen 10%? Okej, vi har ju exempel från 90-talet, så fanns det ju den här Ross Perot som tog närmare 20% då Bill Clinton vann över pappa Bush, och sedan även 96 så fick ju den här Perot närmare 10% av röstarna, så att man vet ju aldrig, men att jag har på det, det känns lite sökt att han skulle få sådär.
Men jag menar 10%, det är ganska mycket för en sån kandidat oavsett.
Det är ju nog mycket. Alltså det är ju väldigt ovanligt att jag menar, får man 10% så då är man nog uppe i den här 10 i topplistan över sån här tredje kandidater genom om vi nu säger så. Men sen är det en annan grej som jag reagerar på, att rent allmänt sett så verkar det nog som om folk skulle tro att det är Biden som lider av hans närvaro. Jag är inte alls så säker på det i längden, i och med att man ser, jag menar, det finns någonting annat än det där efternamnet också. För att de där grejerna som den här kan pratar om, så låter nog ofta som mer republikansk än demokrat, om vi säger. Så visserligen så har han, ja, klart att det här med namnet är en sak, och sen har han profilerat sig i miljöfrågor, okej, det är mera, ligger närmare demokraterna, men sedan så har han de här vissa konspirationsteorierna som han håller på med som verkar lite märkliga.
Ja, mer Trump än Biden i alla fall.
Ja, no, det, så känns det för mig.
Ja, jag kan förstå.
Och det här, det som man skulle kunna säga annat här är att även om han inte får så många röster, så kan han ju då avgöra i någon delstat som i sin tur kan vara avgörande. Och bästa exemplet här som jag kommer på rak arm, så är ju det här valet år 2000.
Ah, det stora.
Al Gore hade flest röster, George Bush den yngre blev president. Och det handlar ju om att det var Florida som blev det här det avgörande delstaten, och där så fanns det en grön kandidat, Ralph Nader, som var rätt populär, och det skulle ha räckt med att en pytteliten andel av hans röster i Florida skulle ha gått till Al Gore, så skulle Al Gore ha vunnit där, för att det var så liten skillnad mellan de här båda kandidaterna helt enkelt. Så att jo, en sån här tredje kandidat så kan ha betydelse.
Ja, bra exempel. Ett av de mest dramatiska valen i vår tid i alla fall.
Verkligen. Jo.
2000 mellan Trump och Al Gore. Men vad finns det för en andra? För det finns alltså fler också sådana här andra kandidater.
Det finns alltså en som heter Cornel West och sen en som heter Jill Stein. Och det där så ligger på en och en halv eller en eller möjligen 2% i de här opinionsmätningarna. Och där kan man däremot säga att de röster de får, så är ju nog sådana som antingen skulle lämna på sofflocket eller gå till Joe Biden. Så att ju bättre det går för de där, så desto bättre för Trump helt enkelt. Frågan är ju om de därna orkar eller har resurser att driva en valkampanj ända fram till valdagen, för att få folk att gå ställa upp och knacka dörr och jobba för en valkampanj som är helt utsiktslös, så kan ju ha sina utmaningar. Och då kan man ju fråga sig vad de här för figurer då. Den där West, så han är medlem i någonting som heter Democratic Socialists of America, så att kan vi då beskriva honom som en sosse eller vänstersosse eller något sånt. Han var den första färgade som blev doktor i filosofi vid Princeton University, så att det är ju en historisk person så tillvida. Beskrivs som väldigt sådär woke eller politiskt korrekt eller vad man ska säga, så att de som orkar lyssna på oss så är antagligen så pass insatta så att de vet redan med detta att de röster han får så går ju inte Trump i alla fall, utan som jag sa, det är Biden eller sofflocket. Och samma gäller väl den här Jill Stein,
det låter bra.
Hon är då kandidat för de gröna, Och ju bättre det går för henne, desto sämre går det väl för Biden. Det är väl ganska rimligt. Mm. Så att jag tror ju då inte att de där får så många röster i slutändan. Men på samma sätt som med nej där i Florida år 2000 eller den potential som Robert F. Kennedy Jr. har. Så att det kan fälla avgörandet mellan Trump och Biden. Men att det där kommer väl, om de denna Kennedy och de här båda andra klarar sig bra i gallupparna, så nu lär det ju ligga i de här kandidaterna, så framförallt Bidens intresse att säga att ja, jag förstår att ni vill rösta på Stein eller West, men att ni måste ju förstå att då får ni Trump som president helt enkelt. Mm. Att en röst på West eller Stein, så en röst på Trump.
Ja, man kan ju undra lite varför även Kennedy och allihopa de här går in i något som är en valkamp för en position de aldrig kommer att få egentligen. Vad är det? Det måste vara någon prestige eller känsla för demokrati eller olika motiv förstås, varför man går in i en sån där process.
Ja, den där Stein har ju varit med förr, om jag nu inte minns helt fel. Och det är väl ändå någon dröm om att de gröna ska få en större roll på sikt. Och den där West har då sin egen agenda att driva. Mm. Men att vi har ju ett, i mitt tycke, mest lustiga exempel, för att det var en kar som hette Gus Hall. Jag vet inte om jag nämnt honom tidigare, men jag tror inte. Men alltså, han ställde upp för USAs kommunistparti. Han hette ju inte Gus Hall på riktigt, utan han hette alltså Gustav Hallberg, Arvo Gustav Hallberg.
Ja, just.
Han var liksom, alltså han hade finska föräldrar, de var från Österbotten.
Jo, jo.
Och det var väl, alltså det hette att då han var på till Finland och hälsade på släkten, så pratade han finska med släktingarna sina.
Ja, han var finspråkig alltså, ja.
Ja, alltså han fått det med sig hemifrån i och med att han var som så pass ny amerikan, i och med att det var inte frågan om att hans far eller morföräldrar hade invandrat på 1800-talet, utan det var liksom hans egna föräldrar som hade då kommit. Mm.
Passande exempel. Ja, bra, spännande. Man kan undra lite varför de är med, men de kan ha en väldigt stor betydelse, och det verkar ju som de har frågor som är viktiga. De vill få vissa frågor upp på tapeten, medan de stora kandidaterna håller ju mer på med sig själva och sitt kändiskap och presidenten som president och såna här saker kanske. Det är lite variation åtminstone. Vi ska avsluta programmet för idag med att ta upp en av våra presidenter i historien som vi talar om i serien Mr. President på totalmedia.com, där du kan lyssna på det, eller på Spotify eller Apple Podcasts. Och vi har kommit till presidenten nummer 21. Det är Chester A. Arthur, som levde mellan 1829 och 1886. Och han var president 1881 till 1885. Och han började som president för att han var vicepresident under Garfield. Eller hur?
Mm-hmm. Ja, precis.
Och också en intressant figur, tycker jag. Men...
Ja, det är han, för att alltså, han hör ju antagligen till de mest bortglömda presidenterna. Mm. Men han är nog inte den mest ointressanta, vågar jag påstå, för att han redan, när han blev vald under så dramatiska former, det vill säga att Garfield blir skjuten. Mm. Och han och Garfield hade ju inte liksom likartade åsikter eller någonting sånt, utan han blev vicepresident för att inte splittra partiet helt enkelt.
Och
det var ju aldrig meningen att han skulle bli president, utan han blev ju en så kallad accidental president, och eftersom Garfield blev skjuten så fort, så det var ju Arthur som var president under nästan hela den där mandatperioden. Mm. Och han var ju omstridd då, för att det var ju inte så många som egentligen ville ha honom som president, men han var ganska bra på att stå på sig. Och det som är en sak som han ju gjorde, så var ju att modernisera flottan. Alltså det var under tiden som man fick ta ställning till att ska vi fortsätta med gamla träskorvar, eller ska vi ha som, vad heter det, metall och stål och ånga och så vidare. Och det hade man ju bra nytta. Sen ja, första hand eller första gången under spansk-amerikanska kriget, men då var ju Arthur redan död, för han levde ju inte speciellt länge efter att han lämnade presidentposten.
Nej, året efter det faktum. Ja.
Han hade någon njursjukdom som tog koll på honom, men att det är ju nog även hans liksom liv och politiska gärning, så att det skulle nog räcka alla gånger till ett filmmanus. Det tror jag nog, för att det var liksom dramatiska tider på många sätt.
Ja, det är ju vilda västern-tiderna som fortsätter här, och sen ja, samtidigt absolut. Som du säger, det här med båtarna, och det är mycket förändringar, väldigt mycket stora saker, och vi kommer ju att närma oss en president som sen på början av 1900-talet är en av de mest spännande, och han är ju en frukt av den här tiden, nämligen Theodore Roosevelt, men det är fler presidenter före dess, och vi ska tacka för idag och återkommer om en vecka igen om du vill lyssna på oss på samma plats. Tack Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.